Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkomna tillbaka. Nu kör vi. Vi har en ny patient med oss idag.
Ja, hej. Hej allihopa.
Hej.
Hej. Nu kör vi med en ny patient, ja. Och han heter Pelle Helgesson.
Just det, och det är ju mitt namn.
Ja, precis. Mm. Välkommen Pelle.
Tack så mycket.
Men du kallas också för Pelle Snusk, va? Det är väl så man känner igen dig som bäst.
Ja, exakt. Mm. Lustigt, får bara flika in en sak. Mm. Just, jag var på dejta just nu. Mm. Och då trodde han att Pelle Snusk var liksom att jag var så här alltså att det var en liten sån alltså snusk.
Som en kåtbock.
Ja, och jag tänker att Pelle Snusk är så här känt för att den är så här, alltså den här äckliga, kommer du som är lite äldre, den här äckliga gubben som man blev skrämde barnen med, som inte klippte naglarna och håret.
Ja, den äckliga gubben, eller liksom.
Ja, han är en äcklig pojke var han ju. Men sen så var någon som kom och man skulle liksom skrämma barnen att så ska man inte se ut. Med långa naglar. Han heter Pelle Snusk.
Menar du? Nej, vadå? Är det en tv-figur? Eller?
Nej, det är en äcklig
sagofigur.
Bok. En bok.
Aha.
Så han har också så här långa naglar. Ja.
Fan vad sjukt. Men det där,
det visste
det
inte jag.
Det visste inte jag alls.
Du tänkte också att, det var, att jag var så
snuskig. Ja, det är väl det första man kanske tänker på. Eller? Alltså man tänker ju inte på smuts och sånt.
Nej, men jag har kopplat det mer till någon sån här, alltså snusk. Inte sexsnusk, utan provokativt liksom.
Snuskigt.
Ja, alltså att gå över gränsen snuskigt. Jag tror jag kopplat det. Första gången som jag kom i kontakt med dig Pelle, det var ju via något så här YouTube-klipp eller någon grej som du gjorde som var sjukt kul. Jag tror du är det prank calls eller något som du gör.
Ja just det, telefonförsäljare.
Ja, det är något som är så, ja det finns säkert skitmånga roliga, men det här var ju superbra. Mm. Alltså skitkul. Mm. Så jag kopplade nog mer att det var liksom över gränsen mot, ja, vet jag. Mm. Inte just sex faktiskt.
Aha, okay.
Men det är intressant, för man, när man själv har tänkt en tanke. För att jag gick ju från Pelle Snopp, för det är inte förknippat med så här sex. Mm. Så tänkte jag, Pelle Snopp var ju ett skämt på Pelle Snopp. Mm. Ahaha, skitkul. Mm. Mm. Och Pelle Snusk var ju då för att jag tyckte att den där gubben var så äcklig. Mm. Men sen så var jag liksom insatt att folk tror att det handlar om sex, och det gör det inte alls. Nej. Om att jag är äcklig.
Ja.
Att jag
är... Men jag fattar. Din karaktär, den här är liksom, det är en...
Nej, det är jag. Jag har ingen karaktär.
Pelle är snusk, men inte sexsnusk, utan snusk generellt.
Skönt att jag redde ut sånt.
Ja, men det tycker jag ändå.
Är det generellt snuskig?
Framförallt lyssnarna fick en, tror jag, en liten epiphany i alla fall. Jag fick det. Mm. För det var inte alls så jag hade... Det var inte min tanke.
Men Pelle, nu, du är ju inte här i egenskap av att vara snuskig nu.
Nej.
Utan
nej.
Nu är du ju faktiskt här kallad som patient.
Ja, för att du är sjuk i huvudet. Ja. Och därför så tänkte jag att vi kör igång. Men du får börja och berätta lite grann bara generellt om din uppväxt. Liksom lite sådär familjekonstellation, antal syskon, liksom, ja, föräldrars ockupation och så vidare.
Ja, jag har... två systrar, en helsyster och en halvsyster. Och sen har jag haft en pappa som gick bort för några år sedan. Och sen har vi en mamma som just nu håller på försvinna, tror jag.
Okay.
Och vi har inte jättebra kontakt, men vi var därför jag var sen, för att vi skulle prata för första gången på 15 år, vilket var väldigt konstigt.
Okay.
För att,
första gången på 15 år?
Vi har inte haft så bra kontakt, och så hon blev sjuk, och då måste man ta kontakt.
Mm.
Och det som vi pratar om med ADHD är ju då nu, eftersom jag då har den diagnosen, förut så kunde jag bara, nej, jag vill inte träffa henne.
Nej.
Men nu har jag blivit så här, om någon säger så här, men det är ändå din mamma.
Mm.
Och så har det liksom, för det hände redan i somras, men nu har det tydligen blivit värre. Och jag gick runt hela sommaren och bara, ska jag inte. Vilket är så här jätteovanligt för mig, för jag brukar vara ganska bestämd i vad jag gör. Men nu har jag liksom, så den, ja, så det är min familjekonstellation. Ja.
Okej. Okay. Pappa?
Död.
Död?
Mm.
Mm. När avled pappa?
6 år sedan.
Mm. Okay. Mm. Och det var av naturliga orsaker? Eller var det?
Nej, ja, han fick också cancer.
Okej. Okay. Och mamma är också sjuk nu i
allvarlig cancer. Ja, precis.
Okay. Mm. Vet du om det finns i släkten, eller är det?
Ja, jag tror min morfar gick bort i... Nej, han fick en blodpropp förresten. Det var inget.
Okay. Mm.
Mm.
Mm. Men hur tycker du uppväxten har varit liksom under de åren som ni bodde tillsammans? Du har 2 helsystrar.
Och nej, en helsyster.
En helsyster och en...
En halvsyster. Halvsystern har inte varit med hela tiden.
Nej, men helsystern och liksom mamma och pappa, hur var den liksom relationen hemma?
Mm, ja, alltså min mamma och pappa och jag och min syster Lotta, min helsyster då, vi bodde i Märsta, och sen så skilde de sig när jag var 7, och då flyttade pappa iväg till Nyköping och vi bodde kvar i Märsta, och så sen fick min syra barn väldigt tidigt, hon fick barn när hon var typ 15 tror jag, 15 och 16, och så flyttade hon hemifrån, och då var jag själv med mamma, och den tiden var ganska jobbig.
Mm.
Men
hur gammal var du då när ni
jag är 3 år yngre än henne, så då var jag väl 12.
Okej. Okay.
Mm. Typ 12-13.
Mm.
Och sen flyttade jag hemifrån när jag var 18.
Mm. Var flyttade du då någonstans?
Till Vallsta, som ligger utanför Märsta, ett jättevackert område.
Okej. Okay. Där var du lycklig.
Det var jag verkligen.
Verkligen, som en enhörning på LSD. Men vad hände sen då? Hur liksom var, du gick i skolan där också ute, eller?
Precis,
gymnasiet
gick jag i Sollentuna, för jag ville. För jag hade först gått gymnasiet i Märsta, för jag var kär i en snubbe.
Mm.
Så då valde jag ekonomisk, vilket är jättekonstigt, så jag måste ha varit jättekär.
Mm.
Och så tänkte jag, nej, men jag kanske ska hålla på med film.
Mm.
Så då började jag plugga media i Sollentuna.
Okej, under gymnasietiden då?
Mm, ja, precis. Just det.
Så du bytte inriktning helt under gymnasieåren?
Exakt.
Ja, okej.
Betyder det att jag är dum i huvudet då?
Ja, i princip.
Nej, men alltså...
Så, vi kan wrap it up nu. Vi är klara.
Fan, vad skönt. Ja. Så jävla snabbt.
Ja, det är så jag jobbar. I alla fall. Men sen... när i livet kom du liksom fram till att du hade känslor för det manliga könet? Liksom hur, när kom det?
Ja, men det har väl alla.
Ja. Nej, men alltså,
vem vill när ha en kände tjej du att du, egentligen?
När du kände liksom att det var tid att komma ut, om man säger så.
Jag kommer ihåg att min sista tjej jag hade, Michaela hette hon. Hon var väldigt manhaftig. Och hon och jag insåg nog att hon är nu mer lesbisk också. Så det var det, typ under det förhållandet. För att jag kommer ihåg att jag fick typ inte, jag tror jag skämtat om det här på scenen, att jag var tvungen att vika en kuken för att det skulle funka.
Mm.
För jag fick typ inte upp den. Och så tänkte jag, men jag vet att jag har mycket prestationsångest, men det ska
inte... Man ska inte behöva vika saker.
Nej, jag tycker inte.
Nej.
Okay. Och sen så också började jag, när man låg och fantiserade, så brukade jag tänka så här, åh, vad fint skulle det varit om hon inte hade haft den där snippan. Och inte de där brösten. Så började jag tänka så här, men det börjar likna en man. Så. Man var ju smart på den tiden.
Just det. Snabbt tänkt liksom.
kan det vara?
Okej. Och sen efter gymnasiet, läste du vidare någonting? Mm. Med mediafilm eller?
Ja, precis. Nej, mm. då insåg jag att jag ville vara framför kameran. Så då började jag plugga teater 2 år. Mm. Ja, och sen flyttade jag till Göteborg. Mm. För att min syster blev sjuk. Och då tänkte jag... För att jag hade tagit hand om henne när hon var sjuk. Och då så kände jag att det var... Det var jävligt mycket ansvar på mig och ingen som orkade med det. Så då tänkte jag...
Det här under din gymnasietid?
Mm. Mm. Ja. Nej, det här var under min... ja, precis. Jag hade pluggat teater, vilket tog väldigt mycket kraft. Mm. Och vi skulle också starta en teatergrupp. Och sen blev min syster sjuk. Och då skulle jag åka dit och ta hand om henne 3-4 dagar i veckan. För att hon inte ville ha någon assistent hemma, eller vad det heter. Mm. Och då så kände jag att det tog... Det var så jävla deppigt, för hon satt bara hemma och blev bara tjockare och mådde dåligt. Mm. Och jag är väldigt så här, jag tar väldigt in mycket in folks energier. Mm. Så att jag kunde, dagen innan mådde jag dåligt för jag skulle dit. Och när jag var där så mådde jag dåligt. Och sen dagen efter mådde jag dåligt för jag hade dåligt samhället för att jag hade åkt därifrån. Och sen skulle jag dit igen. Så då blev det så här, nej men nu måste jag flytta. För då hade jag en bra ursäkt för att inte kunna åka och hjälpa henne. Mm. Smart, va?
Ja.
Mm.
Hur var din syster, vad hade hon för, vad
hon
var
hade, det för sjukdom? Hon har en sjukdom som heter Horton. Okay. Det är som migränsjukdom. Och käkade jättemycket smärtstillande. Mm. Så typ alla hennes organ kajkade ur.
Mm. Okej. Okay. Mm. Och vilken ålder var det här? Hur gammal var du? Hur gammal var hon?
Då var jag nog 20 och hon var 30. Mm.
Mm. Okay. Och sen blev du klar med den här utbildningen som du läste teater, blev du klar med den, den senare då, eller blev du liksom klar i tid eller hur blev det?
Nej, jag gick ut den. Och sen så startade vi den här teatergruppen och sen så flyttade jag till Göteborg. Okej, det kanske var 22 då.
Och sen flyttade du till Stockholm, när var det då i samband med?
Jag bodde i Stockholm fram tills jag flyttade till Göteborg. Så bodde jag i Göteborg 2 år. Och sen så träffade, så var jag där och spelade lite teater och hängde lite. Och sen vid 24 så träffade jag en snubbe. Och blev jättekär och så flyttade jag upp till Stockholm igen. Och så låtsades jag om att jag inte behövde ta hand om min familj. För jag hade brutit kontakten med alla dem.
Okej.
Okay. Försökte vara så stor och...
Vad var det som gjorde att du bröt kontakten? Alltså vad var det som hände? Att du liksom...
För att jag...
Från att det var så omvårdnadsgivande ändå liksom var...
Det är för att jag började tänka att man kanske måste tänka på sig själv. Eller, du vet, det är väldigt lätt att börja... Folk tror att jag är ganska ego. Men...
Nej, jag sa bara för att
jag lyssnade. Nej, jag hörde att det var ett sånt. Ja, vi gör det.
Ja, men det, alla gör det. Där ska du in på närmare också, hur du tolkar signaler, Pelle. Men i alla fall.
Jag tolkar dem perfekt. Det är du som, det är dig det är fel på.
Det är mig det är fel på. Nej, du kan ta det här formuläret.
Vad sa du? Varför jag hatar dem?
Ja, in essence. Eller hur kommer det sig att det vände liksom?
Därför att man inser att man alltså jag har ju alltid haft dåligt samvete. Man har dåligt samvete för att mamma alltid mått dåligt och min syster mådde väldigt dåligt. Men det är ingen som det känns som att det var, om jag hade varit där 24 timmar om dygnet så hade min syster sagt så här: ska du gå igen? Alltså det är alltid så här,
det hade inte spelat någon roll hur länge du var där. Det var inte tillräckligt ändå.
Jag behöver ändå lite tacksamhet för att jag åker dit och och speciellt om man kan få hjälp men säger nej och man förväntar sig att alla andra ska hjälpa, då blir det lite såhär och det är lite det som är grejen med morsan nu, det är ju att hon har blivit sjuk, hon hade inte kommit och besökt mig, men då har jag då ett samvete att jag måste ta hand om henne, vilket är jättekonstigt som jag inte vill det. Så det har kommit tillbaka nu igen, det där med att man gör massa saker för massa andra som... Det är jättesvårt.
Ja. Men det känns, så om vi säger så här då, under alla de här åren från att du liksom flyttar ifrån din syster i Göteborg och kommer hit och liksom startar upp ett i princip nytt liv tillbaka då i Stockholm igen, och har brutit upp kontakten med mamma. Och sen bara lever liksom, vad ska man säga, inte rotlöst, men att du liksom, du har sagt, du säger upp det och sen kommer den här chocken nu igen. Känner du att det är liksom en som ett paradigmskifte, eller liksom, du vet inte
riktigt vad du ska,
alltså ett skifte i, om man säger så här, om livet pågår i en viss riktning på något sätt. Där är slutmålet, men här går i samma riktning, men så kommer liksom ett abrupt stopp och så påbörjas nytt liv fast i samma riktning. Alltså.
Ja, fast mitt liv har alltid gått, alltså nu har jag liksom, jag har ju flyttat till, från Stockholm, för Stockholm är jag född, och sen flyttade jag till Göteborg då, och sen flyttade jag tillbaka till Stockholm, och sen så sticker jag från Stockholm ner till Barcelona och bor där i 2 år, sen kommer jag tillbaka och till Sverige igen, och då flyttade till Malmö och sen flyttade tillbaka till Stockholm, som jag har varit nu de sista 10 åren.
Mm.
Alltså det har alltid varit att jag istället för att, som folk gör, tar livet av sig, så flyttar jag istället.
Mm.
För det har varit en sån, jag börjar om från början, eller så här, man kan lösa det på det sättet.
Är det liksom något, för om du säger så här, som folk gör, tar livet av sig, har det liksom varit livsavgörande för dig att flytta istället? Att verkligen, det är någonting som har hänt som har gjort att du har flyttat? Eller är det bara någonting per automatik som händer hos dig, att så här, nej, nu räcker det här, nu börjar jag om?
Alltså när jag flyttade till Göteborg så vet jag tydligt att det var på grund av min syster, som jag sa. När jag flyttade från Göteborg till Stockholm, då var det för att jag var jättekär. Sen tog det slut och jag gick runt i typ ett halvår, för det var den stora kärleken då. Då kände jag bara, jag tyckte inte teater var så roligt längre. Och då bara, men såg jag en massa spansk film och bara, då är det dit jag ska. För jag började tänka på så här, universum vill säga mig någonting. Och då så åkte jag till Spanien. Och sen när jag var i Spanien så började jag tänka, här kan man inte bo om man vill ha ett liv. Här kan man bo om man vill festa och ha värme. Och då flyttade jag tillbaka. Då flyttade jag till Malmö. Men där flyttade jag från, inte för att bryta livet av mig, utan det var också på grund av kärleken.
Du flyttade till Malmö också på grund av kärleken?
Ja, det var det faktiskt.
Ja.
Och för att jag var så här lite trött på att festa.
Just det.
Att man vill säga, nej men nu är jag klar med.
Men jag tänkte säga, alltså, att det mer logiska kanske skulle vara när du flyttade från Spanien, skulle vara att antingen kanske flytta till Stockholm eller Märsta.
Men jag har
alltid
hatat Stockholm.
Ja.
Och det var också så här, då hade mamma börjat höra av sig igen. För hon tyckte att vi var så här, vi var tjenis med varandra igen. Och då så var jag så här, nej men jag vill inte dit igen. Men sen jag flyttade tillbaka sista gången nu, så har jag ändå känt att jag har inte haft kontakt med henne. Så varför ska jag ha kontakt med henne nu? Och därför är det så himla konstigt att vi ska ha kontakt nu. Bara för att hon blev sjuk. Det är så jävla konstigt. Jag tror inte man behöver det.
Nej. Men alltså, bara för att klargöra då, alltså din mamma är dödligt sjuk eller?
Ja, jag tror, alltså problemet med henne också är ju att hon genom hela vårt liv, eller genom så länge jag har känt henne, så har det varit såhär, åh, jag är förkyld.
Okay.
Och ligger och dör.
Mm.
Men det här hade hon inte berättat om, att hon har fått cancer i, vad heter det, magsäcken. Nej, vad heter det? Tarmarna. Så att de har tagit bort en bit och sen så har de nu strålbehandlats. Men det var en syster som berättade det. Och därför blev jag så här, oj, var det här så pass stort? Och nu när jag pratar med henne så var det liksom, ja, det är aldrig någon som bryr sig. Man bara, men
då har du fått höra det genom din syster?
Nej, genom en syster, alltså en syster på sjukhuset.
En sjuksköterska alltså.
Som hade skvallrat som inte fick.
Okej.
För att det är min mamma. Ja, jag ska inte berätta.
Så det ställer ju såklart en del frågor, eller liksom man tänker att
finns det något arv?
Det blir en förändring.
Nej.
Det, just det. Det är såklart den första frågan man ställer.
Finns det någonting att casha in på?
Om vi tänker så här, okay, vi har fått liksom en ganska bra bild av, eller extremt bra bild av uppväxten, kan man ju säga. Om man tänker under allt det som du har varit igenom då, har du någon gång i livet varit liksom påtagligt nedstämd eller deprimerad under minst 2 veckors tid? Känner du dig det nu med tanke på liksom det som du har fått gå igenom idag med liksom återupprättade kontakten med mamma?
Nej, det är inte så farligt. Däremot så har jag brukar kalla det för att jag har när jag är inte jag vet inte vad jag ska kalla det. Men det är som att man jag har aldrig varit så deprimerad så jag ligger i sängen och inte kan ta mig upp.
Mm.
Däremot så kan jag vara så att jag inte orkar träffa folk eller så här, jag tycker ingenting är så roligt och det är svårt att ta sig upp på stand-up-scenen och så här. Och sen så blev jag jättekär här för några veckor sedan.
Mm.
Och jag är fortfarande. Och då är det som, har jag ju luskat ut, att det är som att jag letar efter att det ska bli någonting fel.
Mm.
Och där,
hos den här personen då?
Nej, men uttaget. Alltså,
det är livet bara.
Mm. Mm. Och då var det någon amatörpsykolog som sa till mig en gång att jag, eftersom jag har mycket beroenden, så sa den personen att jag är beroende av att må dåligt.
Mm.
Så att nu när jag hade fixat så att jag har fått fast anställning, jag hade fått genom mitt lån, jag hade fått igenom en massa bra grejer, börjat få min ekonomi och träffade den här snubben som jag blev kär i för första gången på typ 4 år.
Mm.
Och allting känns jättebra. Då är det som att jag bara
Lite självplågeri liknande beteende.
Mm, att jag inte riktigt har
du får
inte
självplågeri,
men att man det är så konstigt för mig att gå runt och säga oj, vad problemfritt det är.
Mm.
Så då tog jag ett återfall på mitt spelande. Jättekonstigt.
Mm. När var det? När gjorde du det?
Över jul här.
Okay.
Så det är också jättefärskt.
Mm.
Som tur var så kan man spara sig. Så det var skönt. Men det var också jättekonstigt. Och sen så kom det här med mamma. Så det var ju perfekt. För då passade det ju perfekt in i min. Behöver jag inte spela.
Nej.
Hur kan jag må dåligt över det istället?
Just det. Och sen att du liksom är distraherad på något sätt. Mm. Kanske att både tänka och motoriskt använda dig själv till att göra någonting annat.
Mm, exakt.
Eller?
Mm, tror det. Det som du sa.
Mm. Mm. Jag tänker det här med spelberoende. Är det någonting som du får hjälp för idag?
Nej.
Nej? Är det någonting som du har fått hjälp för tidigare?
Mm. Precis. Jag gick ut hos en tjej som gick igenom någon slags 10-stegsprogram.
Mm. Okej. Okay. Och det var, du behöver inte nämna någon specifik klinik, men det var det någon en beroende eller en psykiatrisk klinik här i Stockholmsområdet.
Mm, precis, närheten av Skrapan.
Mm. Ja, just det. Den här gatan, portkoden är...
Mm.
Just det.
Maria heter hon.
Ja, just det. Mm.
Som också, jag vet, hon var väl ganska ny.
Mm,
men jag tänker att, för jag har ju trott att jag var alkoholist förut.
Mm.
Vilket jag inte är. Men då trodde jag att det var det. Och då, jag känns som att det är samma program.
Mm, okej.
Okay. Mm. Att man ska så här...
Mm.
Närmar sig beroende
på samma sätt. Beroendekliniken är ju stor och har många liksom förgreningar om man säger så. Så att det är ju en typ av beroende. Och det är inte helt ovanligt att personer med både spelmissbruk har andra typer av missbruk parallellt till det.
Mm, just det.
Så att då, det kan man förstå. Mm. Att man träffar ett visst klientel kanske. Och sen kan man träffa andra som kanske ser mer piggare och nyktrare ut. Och då är det andra typer av beroenden.
Ja, nu missförstår du mig. Jag menar det. Alltså att själva pedagogiken
ja.
I att sluta spela var ungefär samma sak som...
Att häva ett alkoholberoende.
Exakt.
Ja, ja, men precis. Ja, men, grundprincipen, behandlingsmetoden är i princip densamma. Ja. Mm. Det är ju ett beroende. Så att... den största skillnaden är väl egentligen att du stoppar i dig någonting som triggar igång de här receptorerna som kräver den här typen av etylalkohol eller vad det nu än är. Och spelberoende är liksom inte, du får inte i dig egentligen någonting, utan det är det här stimulit.
Det är belöningen.
Ja,
eller?
Precis.
Mm.
Så det är väl det den stora skillnaden är. Men liksom man beter sig i princip på samma sätt.
Just det.
Ja.
Mm.
Okej. Okay. Om vi säger så här, under alla de liksom, livskriserna får man ändå kalla det med tanke på alla flyttar, förutom de positiva då, när du har blivit förälskad och så, men att du har liksom flyttat på grund av någon negativ händelse och sådär. Mm. Har du någon gång under ditt liv känt så här, men det är ingen idé att leva det här livet, jag kan lika gärna avsluta det här livet?
Nej.
Nej?
Alltså, det har jag ju säkert tänkt.
Mm.
Och det har att man Fast aldrig att jag har så tänkt så här, att jag skulle göra det.
Mm. Alltså du har haft kanske tankar kring, alltså föreställningar kring hur det kan vara att vara död.
Mm.
Mer så, eller?
Nej, alltså jag tänker väldigt sällan på döden, för jag tycker att det är ganska... Jag har haft några i min närhet som har försökt ta livet av sig. Och jag tycker att det är jätte... Alltså det finns ju andra vägar ut.
Mm.
Man kan flytta, man kan skilja sig, man kan... Mm. Det låter som att det ser för lätt, men det är...
Mm.
Jag tycker inte att man får ta livet av sig.
Nej, men jag tycker att det är en sund inställning. Absolut.
Fucking egoistic.
Nej, men alltså, jag tänker, om man har man den möjligheten att liksom försöka... Val har man ju egentligen alltid. Alltså, personer som tar livet av sig har ju gjort ett val mellan minst ett annat alternativ. Men jag tänker att har man liksom den lyxen, får man ändå säga det, att liksom kunna bara bryta upp och ha den styrkan att bara, men jag flyttar på mig istället och ser det kanske annat stimuli jag behöver. För att komma på banan igen eller börja på en ny bana. Liksom. Så
det
jag
känns ju väldigt livskraftigt. Liksom.
Väldigt bra.
För jag tror det är vanligare faktiskt. Att
ja, det är det nog. Alltså, man, ett väldigt bra förhållningssätt till livet.
Ja.
Tycker jag ändå. Okej, okay, och sen du har aldrig haft några konkreta planer. Så du har haft tankar kring så här, men jag flyttar på mig i alla fall och så börjar jag om på nytt. Men har du någon gång haft en sån svår depressiv svacka att du har känt att men nu ska jag börja planera för att inte vilja leva?
Nej, det har jag inte. Däremot så har jag haft svackor väldigt, väldigt ofta och tänkt att alltså när man är i den så känns det som att man, då glömmer man bort att man någonsin har mått bra. Alltså det är som att man... jag har haft de senaste 4 åren här nu, har jag haft ganska många sådana som kommer ganska tätt. Alltså av olika anledningar. Och ibland så är det värsta är när det händer och man inte riktigt vet varför det händer.
Nej.
Men jag har aldrig suttit och tänkt så här, jag ska nog gå ner och köpa en snar. Alltså,
nej, inte liksom planera. Med... skriva avskedsbrev eller avsluta abonnemang eller liksom ta det till det extrema.
Tror man ska göra så?
Det finns ju folk. Jag jobbar ju med det här, så att alltså det finns ju folk som gör så.
Ja. För då är det ju verkligen liksom att okej, jag säger upp de här abonnemangen, jag behöver inte det här, för nu ska jag ändå liksom, nu man bäddar liksom.
Det finns ju liksom personer från olika myndigheter eller från kontor som ringer oss.
Ja.
Och säger det, att liksom, den här personen har inte dykt upp på varken det här mötet. Och har avslutat sin kontakt med psykiatrin och beroendekliniken. Och har börjat liksom säga upp sina... Då är det kanske polismyndigheten som ringer. Och avslutat sina abonnemang och så vidare. Och vi skulle vilja veta om han har dykt upp hos er. Liksom. Eller att det finns en orosanmälan kring honom. Att hans beteende har varit avvikande under en längre tid. Och då håller man ju såklart ögonen och öronen öppna liksom, om en sån person dyker upp.
Det känns ju väldigt strukturerat, för jag tror inte jag skulle vara så noggrann. I min affekt skulle jag mer vara lite slarvig då.
Ja, just det, men det är ju kanske mer om man handlar impulsivt.
Ja.
För då har man ju inte tid att planera. Nej. Men har man liksom ändå någon form av att säga, okej, men jag vill ändå att min partner och mina barn och andra efterlevande... Ja. Ska kunna liksom lindra sin smärta lite i att jag har fixat det här åtminstone.
Min morfar tog ju sitt liv. Han var lite så. Att han liksom förberedde innan vi åkte upp till hans sommarstuga. Och så, du vet, flytbrygga måste vara... Vi måste fixa den. Liksom. Ja, det gör vi det. Och ekan ska käras. Och du vet så här. Han fixar massa grejer. Och det var jag som fick åka med att fixa grejer innan. Så han gjorde ju faktiskt så. Det har jag inte tänkt på. Han planerade verkligen liksom. Innan han tog sitt liv.
Men du har aldrig haft, du har inte gått till det extrema. Nej. Utan du har liksom hittat andra förhållningssätt att flytta eller liksom bara komma på andra tankebanor.
Exakt. Sen så är det ju, för man får in alla de här människorna som har tagit livet av sig ganska sent. Så jag har nog tänkt så här, alltså fortsätter det vara så här och jag inte bryter det mönstret också så här.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
För att, eller att jag lär mig att hantera när jag inte... För jag har ju också ett jättebehov av att känna att jag mår jättebra hela tiden.
Mm.
Och att jag kan tycka att det som är det värsta med ADHD-medicin är att man blir ganska plan.
Mm. För det pratade vi om innan vi började spela in. Att,
ja, men exakt. Äter... Och det kan jag känna att... Så här, om man inte lär sig att leva med det eller hitta det lugnet i att så här, shit, nu mår jag piss och att det är okej, då har jag tänkt att så här, då vet jag fan vad man ska göra.
För
man kan ju inte heller hålla på att flytta hela sitt liv liksom.
Nej, men har du liksom någon gång haft sådana, om vi börjar så här då, du fick din ADHD-diagnos, när var det och i samband med vad?
Nu är det 2020. Jag tror att jag fick den 2017. Just det, precis. Det var samma år som jag fyllde 40.
Och då, hur kom du på det att du skulle göra en ADHD eller liksom en neuropsykiatrisk utredning? Kom det i samband med någonting annat eller var det någonting som du själv initierade?
Nej, det var nog en kombination av att jag har alltid varit intresserad av att lära mig mer om mig själv. Och sen så tänkte jag, vad fan kan det inte vara? Det kan nog vara någonting att jag alltid har väldigt svårt att koncentrera mig. Svårt att hålla fokus länge. Och då tänkte jag, jag går ner och testar. Också för att en kompis till mig, en nyvunnen vän då, hade fått en diagnos och sa att han mådde så jävla mycket bättre. Och han hade aldrig haft tjej innan. Och sen så han liksom skaffat tjej, fått barn, gifte sig och mådde jättebra. Så blev jag så här, wow, vilken, tänk om det är så. Och sen så gick jag till folktandvården, på så här.
Det där
de sa att jag har två hål.
Ja, just det.
Vi
ska fylla ett tredje.
Med Elvanse. Jättebra för
dig. Jättebra. Flytande kapsel rakt in i käften.
Ja, fantastiskt.
I tanden också.
Men så gick jag dit till vårdcentralen och då sa de, ja, det står ju här att du är alkoholist. Vilket jag hade då sagt. Eftersom jag skulle vilja få...
Det var det du sa när du anmälde dig i kassan. Go on.
Nej, men då så ville... Och då sa hon, ja men det är ganska bra för att då går det fortare för det att få en ADHD-utredning. Så jag fick gå till KP Maria för att det var kortare...
Väntetider.
Exakt.
Okej, okay, så det var så. Och det var 2017 och sen har du liksom provat ett annat läkemedel som vi inte behöver nämna, men du har provat det.
Först, och, precis, det som jag fick först, ja.
Just det, och sen det funkade inte.
Nej.
Och sen nu står du på Elvans som du är med och har liksom titrerat upp dosen under tiden.
Och det är det också. Jag ska inte skylla bara på Elvanse, men jag tror inte att jag har börjat spela så mycket som jag gjorde om jag inte börjat med Elvansen.
Okay.
Mm. För att jag hade en bild av att man skulle bli väldigt koncentrerad och så här, lite naivt tänkte att så här, nu kommer jag kunna göra deklarationen på 2 minuter och bara, tjoho, vad kul.
Mm.
Och så är det ju inte, utan det är, man gör ju fortfarande saker som man tycker är roligt.
Mm. Mm. Men spelade du innan också?
Fast TV-spel och sånt?
Nej, alltså beroende kring alltså, spelautomater.
Nej, jag hade aldrig liksom spelat någonting innan.
Nej.
Hade haft typ en lottorad.
Ja, men det är ju ganska fascinerande.
Okej, okay, så du på ditt spelberoende blev liksom
eskalerat eller in
efter att du började med centralstimulerande medicin?
Ja, för att när man tog den här medicinen så bara, för jag jobbade fortfarande på båten, och på båten var det ju så här, man jobbar 3 timmar och sen går man ner till hytten 1 timme och sen så går man, jobbar man 3 timmar och sen så har man 3-4 timmars hamntid där man antingen kan gå av eller så kan man ligga i hytten. Och där började jag så här, och hade jag sedan länge spelat så här Candy Crush, som jag också har försökt bli av med. Och då så fick jag något mail om att ja, du har 10 frispin. Så gick jag in och spelade och så bara, åh vad kul det var. Men tänkte inte så mycket på det. Stoppade in 100 lapp, förlorade dem. Och sen så vann jag ganska snabbt efter det jättemycket pengar. Och vann igen och igen. Och då hade det redan det där satt igång. Och började få så här lite konstiga tankar om att så här, ah, men det var 3, då måste det betyda, för det var måndag 3, då har de alltså, folk har spelat hela helgen och så har de tömt, så på måndag 3 så kan man,
så försökte du hitta ett system,
ja, men exakt,
att fortsätta vinna.
Massa sådana konstiga grejer. Och så och det passade mig ganska bra också, för att jag ville liksom inte umgås med någon. Och har fortfarande lite så här, det är inte alltid jag orkar umgås med folk på den här medicinen, för att man blir väldigt så här, när man alltid vill vara så här kul och rolig, så är den här medicinen det sämsta, för att man blir inte det.
Nej.
Och därför är det så skönt att göra någonting som man kan kolla på film också i och för sig, men det var ganska tacksamt, för man fick liksom, oj vad kul, nu känner jag mig så bra.
När var det här, den här perioden på båten som du refererar till?
2000, jag började, ja men det började i samband med att jag, det var typ precis när jag fick medicinen där.
Alltså 2017-18 någonstans där?
Ja precis, hela 2017. Och sen så slutade jag officiellt och sen så fortsatte jag i smyg och sen så fram och tillbaka.
Men var det någonting annat i din sociala sfär? Eller alltså i det,
ja, alla mina vänner flyttade från, jag hade, det, för att eftersom min familj har varit lite knasig så har jag liksom haft jättetajt tajt relation med mina vänner.
Och det här var vänner i Stockholm?
Ja, men precis. Och de har betytt jättemycket för mig. Men då blev det så att de i precis samma veva så skaffade alla barn. Några av dem flyttade, eller två av dem, mina närmaste, flyttade härifrån. Jag bara, oj. Så, och i samma veva så blev jag lite så här, ja men stand-up är inte så roligt. Så jag bara, men jag ska skriva en bok istället. Och började dra mig ur stand-upen. Och då hade jag liksom inte det hänget heller. Så det blev väldigt mycket så här.
Så det blev väldigt ensamt kan man ju egentligen säga.
Men jag tyckte det var ganska skönt. Men
då hittade du någonting annat som kanske både distraherade dig och tog din tid.
Exakt.
Som blev spelandet kanske.
Men sen så lärde jag ju känna en av mina nu närmaste vänner. Ska inte, eller han vet ju vem man är. Men vi har lite liknande alltså, ja.
Besvär eller?
Precis, jag vet inte vad jag ska säga. Men i alla fall, jo, så då flyttade jag ju då alla dem. Och det som var det fina med att jag gick ut och pratade, jag började prata i en massa poddar om att jag hade ADHD och att jag hade druckit lite för mycket och att jag då hade fått ett spelberoende. Så lärde jag känna en kille då. Som har blivit min absolut allra bästa vän. Och det är så jävla fint att man har i riktigt vuxen ålder lärt känna någon som bara, du vet, som förstår alla såna här konstiga saker som man inte har vågat säga till någon. Att man typ spelar bort 30 000 och sen står och funderar på om man ska köpa en mjölk som kostar 2 kronor mer eller mindre. Mm. Alltså, det är såna här grejer som man liksom inte kan... ja, och att man kan framförallt skoja om det. Mm. Och att de här grejerna smittar ju av sig också på massa andra grejer. Då inser man att man är då beroende av... att man har en beroendepersonlighet är det liksom viktigare för mig att veta att jag har än att jag har ADHD. För ADHD har liksom aldrig riktigt varit någonting negativt.
Mm.
För att jag tycker att det är jobbigt att gå upp och ner i humöret. Och det har inte den här ADHD-medicinen hjälpt mig så mycket med.
Nej, men har det varit... Du säger att jag har varit liksom, inte varit negativ, men har det varit positivt då?
Med medicinen?
Med ADHD som diagnos.
Mm, verkligen. Jag tycker ju att... jag har ju inget tålamod. Som till exempel när man åker taxi här. Mm. Så jag ser ju direkt... här är en dum person som är helt dum i huvudet som kör.
Mm.
Och då säger jag det. Vad fan, du fattar väl att du ska köra rakt fram?
Mm.
Och en person som inte har ADHD kanske hade bara... oj, ja, nu åker han fel här.
Mm.
Ursäkta, men jag tror att... att det blir lite rak, det går lite snabbare.
Mm.
Och det som jag tycker är problemet med medicinen är att man stoppar den där.
Mm.
Jag har aldrig varit så aggressiv att jag skällt ut någon som inte har förtjänat det.
Mm.
Jag har absolut skällt ut folk och sådär, kanske gått från 0 till 100 ganska fort.
Mm.
Men jag tänker att det är hellre att man gör det än att man bara, ja, förlåt då.
Men jag tänker också så här, alltså det är intressant och liksom... reflektera lite över hur vi i den här kulturen kanske reagerar på en sån situation. Om man ställer det mot kanske, ja, men vilket land som helst i Centraleuropa eller Sydamerika. Eller,
Jamaica.
Alltså, förstår du? Så att det är så här, att varför är det så att... för att du blir liksom avvikande i ditt sätt, omedicinerad. Att impulsivt säga till då taxichauffören att det är du dum i huvudet som tar den här vägen.
Mm.
Medans det, och så klipper man till Sydamerika, valfri taxiresa, där det hade varit helt normalt, eller liksom normalt accepterat.
Ja, men exakt, och det har jag också, så här, jag har ju tyvärr också snöat in på så här konspirationsteorier det här, de här 3 åren.
Mm.
Och mycket är ju bara av ren underhållning, men en del saker tänker jag ju att jag har ju fått för mig att ADHD-medicinen satts in för att alla ska vara lite tystare.
Mm.
Och inte så jobbiga.
Mm. Mm.
Men jag har ett annat exempel. Jag jobbar ju på en båt.
Mm.
Och det finns vissa saker som triggar mig. Det är om man jobbar på båten, jobbar på en massa olika ställen. Men som, om man till exempel jobbar i buffén. Mm. Då ska man alltså gå ut, ta tallrikar och bestick och glas. Och så ska man ta in dem i sitt lilla pantry och sortera dem.
Mm.
Det är ett jobb som min utvecklingsstörda kusin klarar av.
Mm.
Jätteenkelt. Men då finns det folk som har jobbat där 10-15 år som bara, Pelle, ursäkta, jag ser här att du har satt kaffekopparna med örat inåt i backen. Mm. Mm. Det är utåt.
Mm.
Och det är jätteviktigt.
Mm.
Man bara, nej, det är inte viktigt.
Nej.
Det är för att du har OCD.
Mm.
Och det respekterar jag. Men om du, och då har jag jobbat med en person som hela tiden bara, ja, nu ska vi gå ut och plocka. Man bara, ja, det är ju det vi gör.
Mm.
Alltså, när man berättar om vad man ska göra i... Det är som att vi skulle spela in den här podden och bara, det är viktigt att vi pratar med varandra.
Mm.
Och att du, när du spelar in, att du trycker på rec.
Mm.
Jätteviktigt.
Mm.
Alltså, det finns inget värre än folk dumförklarar mig.
Mm.
Och då så här, har jag försökt tänka så här, ja, men okej, den här människan är dum i huvudet.
Mm.
Det är hon som är dum i huvudet. Jag ska inte påverkas av det. Men till slut så bara, nej, men fan, jag måste få säga till. Så att, då kom jag med en back och så skulle jag sätta upp den på en grej. Och då skulle jag precis ta tag i en kopp som var under, som var i vägen.
Mm.
Hon bara, koppen är ju precis där. Jag bara, jag vet din jävla satkärring.
Mm.
Du kan inte lära mig. För hon har också stått och pratat borta en kvart.
Mm.
Och ville gå härifrån. Men hon ville inte hjälpa mig. Mm. Först hon ville bara hjälpa mig när det är så här, tillrättavisa mig.
Mm.
Och sånt vet du. Du vet, då, och då blev hon, och då gjorde hon också, som jag tycker är det värsta. Härskarteknik tycker jag är fruktansvärt härligt.
Mm. Mm.
Och då säger hon, oj då, behöver du vila lite?
Mm.
Jag bara, nej, det är inte vägen ut ur det här.
Nej.
Att du försöker lägga det på mig, att jag behöver vila. Jag är jätteirriterad och trött. Men du är också dum i huvudet. Så du ska inte tala om för mig hur man gör det här jobbet. Och då vänder oss in till kollega och bara, vad var det för lunch? Och bara fortsätter prata med, som att jag inte pratar. Jag bara, förstår du vad jag säger?
Ja.
Sluta berätta för mig hur jag gör mitt jobb. Jag har jobbat här i 3,5 år. Det här är jätteenkelt. Jag tror att det var makaronipudding. Hon bara, det är, alltså, det är som att kasta bensin på Australien.
Hur går
alltså,
dina tankar då? I en sån situation som du precis
då vill jag, beskrev. Då vill jag, jag kommer ju aldrig döda någon, men då vill jag ju döda henne. För då är det så här, det är så extremt respektlöst. Om någon blir arg på mig, då säger man förlåt. Eller så här, om du skulle bli arg på mig, bara, Pelle, det är som nu jag kom för sent idag. Då var jag beredd så här, ni kanske är skitsura. Då får jag ju bara, förlåt. Det var verkligen inte meningen. Men om jag skulle kommit in, ni är bara, fan Pelle, det ser vad dålig stil att komma för sent. Och jag hade bara, gud vad gott det är med det här nya vädret. Alltså, det är så jävla skönt. Alltså, då hade man fått slå mig. För jag tycker inte man gör så. Men det, för att komma tillbaka till ADHD, så tror jag att vi ADHD-människor har lite bättre känselspröt. För sociala koder. Vad man bör göra och inte bör göra. Och kanske är lite, man blir ofta anklagad för att man är lite känslig. Men jag tänker att det är de flesta människor som inte är ADHD är ganska okänsliga. Som till exempel när vi har haft övningar på jobbet, så alla de som jag vet har ADHD på jobbet är mycket bättre på att ta lösa, om det brinner till exempel, vi har så övningar där det brinner, så behöver vi inte vilja läsa på pappret. Och då ska vi ju utrymma från höger till vänster, utan man bara, okej, det brinner där, vi ska ditåt, vi ska uppåt. Vi är ganska så här snabba på att så här fatta en uppgift. Om det inte är liksom att man ska läsa någonting, utan det är bara så här, hur gör vi med barn som blöder? Jo, kanske för kröst. Alltså, vad gör man?
Man försöker hitta det bästa, mest lämpliga, praktiska sättet att lösa problemet på.
Exakt.
Istället för att lägga ner tid på instruktioner. Och det är liksom lite kopplat också till kanske lägre grad av tålamod. Att liksom ta det steg för steg för att hitta kanske en mer liksom gradvis lösning till problemet. Så handlar man kanske lite mer på impuls, men också på intellekt. Liksom.
Och också för att man inte har tid och så här. Det är inte så bra om ni springer in på den här sidan, för det brinner. Så bara, ni kan inte gå in där, det fattar ni själva. Det brinner för helvete, du dum i huvudet. Säger man som jag. Medan sen en person som inte har det där filtret kanske säger, nu är det så här. Enligt reglementet så har vi bestämt att de här dörrarna. Alltså.
Okej, om vi går in på liksom ärftlighet för psykisk ohälsa då. Finns det någonting som du vet om finns i familjen, alltså som mamma och pappas sida?
Just det, och då var det ju när jag fick min diagnos, så var hon först lite osäker, och sen så var det som sista steget där att de skulle ringa upp föräldrarna, eller vi skulle ha kontakt med föräldrarna. Då skulle min morsa ha fyllt i ett papper. Och hon fattade inte hur man skulle göra det. Och så då smsade jag henne och sa att du måste skicka in bara papperna nu för att jag ska få min diagnos. Och då sa hon, men jag fattar ingenting av det här, och det kommer bara framställa mig som en elak människa, eller vad hon sa. Och då, för hon är martyr och älskar att vara det, och då bad jag min psykolog eller terapeut eller vad det var, och ringa upp henne. Och så fick jag gå ut och vänta. Och så när jag kom tillbaka, då så sa hon, jag var lite osäker förut. Men efter att prata med din mamma, så ja, jag är ganska så säker på att vi har fastställt en diagnos. Så det var skönt. Och det var ju då att hon hatade min mamma, som jag fattade. Nej, förlåt. Det var jag som gjorde det. Det var jag som gjorde det.
Överföring. Men i alla fall, och sen, så det var liksom det som i princip var det sista som hände innan du fick din diagnos. Och sen har du provat olika läkemedel och liksom är fram till en okej typ av läkemedel nu med rätt dygnsdos. Som funkar bra för dig, så att du håller dig liksom mer fokuserad under dagtid. Men du tappar det här edgiga, kanske det här impulsiva och personliga på något sätt.
Ja, men sen också så här, det här är också, medicinen sattes in så sent, så att Nu har jag liksom levt hela mitt liv med det här. Mm. Så det är ju också någon grej med att nu när vi har blivit lite äldre, vi är ju inte lika gammal som du.
Alfons pekar han på.
Ja, men precis. Mm. Som sitter i sin egna eget urin.
Mm, precis. Med kateten också. Han sitter i kateten på sig.
Är det blodpudding idag?
Early bird special.
Jag hörde inte vad ni sa nu.
Vad falskt? Nej, vad med han belangar. Jag har väl aldrig hört på maken.
Ni tysta ungdomar.
Kostapen. Mm. Men så är det ju liksom, man har ju blivit lite äldre så man kanske har lugnat ner sig lite och inte tycker att det är lika roligt. Mm. Men, jag tror att den där, mitt problem med medicinen är att det är som jag också är en beroende personlighet. Mm. Så jag är också van vid att jag kan vara astrött på morgonen så tar jag en tablett och så blir jag ganska pigg. Mm. Fast jag vet att om till exempel jag ska spela in några YouTube-videos så behöver jag, kan jag verkligen inte ta medicinen för då måste jag vara alert och göra roliga grejer. Mm. Och man blir ju inte så rolig. Mm. Alltså jag är ju rolig alltid, men ödmjuk nej. Mm. Men däremot så vad ska jag säga?
Men om vi ser så här då, alltså, hur ofta äter du dina läkemedel?
Varje dag.
Varje dag. Och när jag har sett dig gigga och det är x antal, i alla fall tiotal gånger. Mm. Och den läkemedelsregimen som du har är att du tar liksom, du tar på morgonen och du tar på fyllnadsdos på eftermiddagen. Mm. Och det, jag vet ju kliniskt sett att det håller i sig i alla fall, alltså upp till 12 timmar. Mm. Tar man en påfyllnadsdos så håller det i sig till fram till 2 på natten och vi har aldrig giggat ihop 2 på natten utan vi har giggat ihop någon gång på kvällen.
Jag går ju inte upp.
Så då ligger i alla fall läkemedelseffekten kvar i kroppen när du giggar. Har du känt att när du giggar att du inte alls är lika rolig som du skulle kunna vara när du var omedicinerad?
Men du är ju också min största kritiker såklart.
Såklart.
Så att jag kan ju bara, jag vet att jag fortfarande är snabb och rapp i käften. Om det säger till exempel någon i publiken som säger någonting så är jag ganska rapp och säger någonting tillbaka. Men jag vet att det kan vara bättre.
Just det.
Och ska man lyckas med det här så måste man, plus att jag inte tycker att, alltså jag blir inte lika sugen längre.
Nej.
Jag vill ha tillbaka det där, det är lite samma sak som att de säger att när man blir tillsammans med någon så tappar man lite stand-up för man får bekräftelse.
Men vi ska göra så här Pelle, att vi ska sänka din dos. Det gör vi tillsammans så ska du se att det kommer ge minst lika bra effekt och du får tillbaka lite grann av din impulsivitet som hjälper dig på scenen. Ja, jag är helt säker. Helt säker.
Jag har en liten reflektion. Jag tror det har varit jävligt bra. Det här är kanske jävligt oinitierat och lekmannens sätt att se på det. Men ändå, du har ju gått igenom väldigt många år utan medicinering. Eller?
Exakt.
Det känns som att du har ändå haft koll på dig själv. Alltså, du har ju så här, det här är någonting som jag jobbar med. Du har reflekterat ganska mycket. Och det tror jag gör att du kan ju liksom på något sätt bedöma din medicinering. Du kan ju vara din egen liksom domare eller doktor eller så här. Det här är för mycket, det här är för lite. Jag är inte på, jag är av. Det här är lagom. Mm. Hade man, tänker jag då, liksom Pelle 5 år idag. Så hade du sannolikt kanske åkt in i vårdsvängen tidigare eventuellt. Men lek med den tanken. Fått medicinering från 6 års ålder. Och inte fått vara vuxen med de egenskaperna som du faktiskt har då, är född med. Och då är man ju liksom dämpad från början. Det tänker jag, det vore ju inte så jävla bra. För då har du ingenting, du kan inte jämföra med dig själv. Men det kan du ju verkligen göra nu. Det är bara, jag vet inte om det stämmer, men det slår mig att du har ett sånt klokt initierat resonemang. Jävligt bra. Jag svär mycket, jag märker på det. Jag ska sluta med det. Men jag gör inte annat. Men perspektivet. Du har ju ett perspektiv som blir väldigt vuxet utifrån, du vet vem Pelle Helgesson är. Hade du medicinerats från väldigt ung ålder, då hade du inte haft den fördelen. Så det är något som slår mig bara.
Absolut. Nej, men det ligger ju mycket i det. Alltså personer som söker för neuropsykiatriska funktionshinder i sen ålder, de kanske blir påminda av sin son eller dotters beteende och bara, men herregud, de är ju som jag. Fast jag fick inte hjälp när jag behövde den. Och så söker de själva i vuxen ålder. Då kan de ju mycket bättre jämföra sitt liv nu medicinerat jämfört med hur de var när de var omedicinerade. Och det där är ju alltid en sån här avvägning som man måste göra. Är det värt det? att ta bort det här positiva delen när jag är omedicinerad kontra den här positiva delen när jag är medicinerad. Det är alltid en personlig privat avvägning. Mm. Och det är ingenting som liksom, psykiatrin kan bara, eller beroendevården eller vilken typ av vård den är som erbjuder den typen av läkemedel, mm, kan bara erbjuda och informera om effekt och bieffekt. Det är bara det. Sen resten och det sociala sammanhanget kretsar alltid kring den patienten och den patientens subjektiva upplevelse av sitt liv. Liksom.
Mm.
Man kan bara objektivt sett bedöma att utifrån liksom studier och klinisk erfarenhet och fakta att så här och så här kan du eventuellt reagera.
Mm.
Men det finns en skillnad till varför någonting är subjektivt och någonting är objektivt. Är att även om jag har haft exakt likadan upplevelse som du har haft under din uppväxt. Som vi säger, din nära vän där. Att ni har haft ungefär samma upplevelse och olika sätt att hantera saker på vid olika kriser på samma sätt. Mm. Så har ni kanske haft någon avvikelse någonstans i er uppväxt. Och det kan påverka till hur ni fattar beslut.
Just det.
Mm. Det kan också vara så att även om du och jag har exakt samma typ av upplevelse och uppväxt, alltså under samma typ av omständigheter, samma typ av DNA-uppsättning, så kan vi välja exakt också olika utfall av våra liv på grund av att vi har subjektiva upplevelser och tankar som aldrig kan vara identiska liksom.
Ja, just det.
Mm. Så det är ju jättestor vad ska man säga, bredd på personligheter, även om man är extremt lika liksom, till både sätt och liksom livshistoria.
Mm.
Jag tänker utifrån hur liksom, du förlorade din far i ung ålder, mammas situation är väldigt liksom, allvarlig just nu.
Mm.
Har nu under din utredningsfas, har man någon gång haft en diskussion om manodepressiv sjukdom, någonting som idag kallas för bipolär sjukdom?
Nej.
Att man har utrett för det?
Nej, det är ingen som har pratat om det.
Nej. Okay. Har du hört någon gång i jätteung ålder om dina föräldrar eller din mamma har pratat om litium eller valproat eller sådana typer av läkemedel?
Det var någon som jag träffade en psykolog för massa år sedan och hon skrev ut litium till mig. Nej, så här var det. Jag träffade först en terapeut av något slag.
Mm.
Och sen var hon borta en gång. Jag kommer inte ihåg hur det här var. Men det var i alla fall, jag fick träffa en läkare 2 gånger. Och hon skrev ut litium efter 2 gånger. Och min enda tanke om litium då var typ att Nirvana hade någon skiva som hette litium.
En låt i alla fall.
Jag tror det var en skiva. Men,
till och med det.
Ja. Och sen googlade jag det och sen så tänkte jag, hon skrev nog inte ut, hon visste nog inte vad hon gjorde. För att det var lite, men det är väl ångestdämpande eller vad är det?
Litium är ju mer liksom stämningsstabiliserande. Det är väl ett förstahandspreparat när man använder kanske personer egentligen mot bipolär sjukdom, alltså manodepressiv sjukdom. Men det kan också användas som ett grundskydd för depressioner. Om det är liksom återkommande depression eller någonting som vi kallar för recidiverande depressioner. Där det återkommer med liksom ett minimumintervall om 2 månader exempelvis. Mm-hmm. Man använder det som ett grundskydd. Så att man hamnar kanske i en depressiv svacka men inte lika djupt som det kanske sker. Men då är det också viktigt att så här, utreda och utesluta bipolär sjukdom som också liksom innefattas av att man har hypomana eller maniska episoder i sitt liv där man liksom går upp i varv till den grad att det liksom, man har en mindre ett reducerat sömnbehov, alltså att man sover inte lika mycket för att man känner att men det är väl inte värt att sova, jag ska göra det här istället. Och göra det under natten. Och sen liksom kanske det impulsiva ökas också. Alltså att begränsningarna kring så här, vad som är ett normalt socialt beteende. Att man börjar liksom slösa mer pengar på saker och ting som är helt onödiga.
Mm.
Eller att man har liksom sexuella snedsprång.
Mm.
Och liksom bara, man bara fortsätter liksom, och det slutar någonstans i en vägg där man går ner i en djup depression som sen är liksom svår att läka ifrån. Det är väl den typiska bilden av bipolär sjukdom typ 1, och sen kan man ha flera olika typer, och den vanligaste är väl typ 1 och sen typ 2 som innebär att man har en manisk period men som kanske inte är lika intensiv och inte lika lång. Och har flera djupa depressioner istället. Så det är väl den stora skillnaden. Och då är det viktigt så här, utifrån också det som du beskriver och det oklara beskedet från mamma när ni skulle göra den här utredningen. Där hon, den här terapeuten, sa men vi har en fastställd diagnos. Jag skulle ändå problematisera det här ändå. Man kan inte helt 100% tycker jag säga att men det här är en solklar ADHD. Jag kan säga att det finns ju definitivt tecken på att du har ADHD och du får en viss effekt av centralstimulerande läkemedel, men jag tror inte att det är liksom 100% det man kan göra för att du för att du
ska kunna... Nej, för att just sådana här grejer som jag tycker till exempel att sådana saker som jag aldrig betalt räkningar fel eller så här för sent. Jag har aldrig skött min, så här, till och med när jag har haft så jävla mycket skulder så har jag alltid skött min ekonomi, alltid sett till att jag har jobbat, jag har alltid skött mitt jobb. Senare tid har jag försovit mig ganska många gånger, men det har inte med det att göra. Men det känns mer som att det är att jag alltid tänkt att det är någonting annat, för att den här medicinen, och jag har sagt det till mina vänner också, det bästa med den här medicinen är att jag inte äter lika mycket som jag gör innan. Och det är ju inte riktigt poängen med det.
Nej. Det finns ju de som... För att Elvans är ju en typ... Det ingår i gruppen amfetamin. Och i liksom undergruppen Listex amfetamin. Så att, och det är... om man ska rita upp det molekylärt så är det liksom en undergrupp av amfetaminmolekylen. Enkelt förklarat. Och det gör ju ändå att det är aptithämmande. Dels det, och sen att du liksom fysiologiskt, du förlorar vikt oftast. Om man inte har en stabil liksom en stabilt sätt att inta kost på, eller att du tränar, eller att du liksom, så oftast förlorar man en del i vikt. Det är jättevanligt. Det finns tyvärr de som använder den här typen av läkemedel för att gå ner i vikt. Och det är ju inte bra. Det finns ju alltid liksom effekt och bieffekt. Det kan ju ge hjärtlig, alltså att påverka, kardiologisk påverkan, alltså på hjärtat. Därför är det viktigt att man följer upp det och ser liksom att din hjärta inte tar skada. Okej, men då tänker jag, det blir intressant. Jag kommer konsultera en av mina kollegor i alla fall kring det här med bipolaritet. För att har du haft någon episod i ditt liv där du har haft liksom en uppvarvad episod där du har behövt, inte behövt lika mycket sömn och varit mer liksom glad än vanligt?
Ja, jätteofta. Men framförallt innan jag... För att nu har ju den här medicinen ibland, när jag har skitit i medicinen och sen börjar med medicinen igen, då är det som att jag kan nästan dygna. För att man är så, liksom så alert. Men alltså, blir jag galen i någonting som när jag höll på med mina så här YouTube-grejer, då kunde jag sitta och klippa. Och jag har haft några sådana episoder nu när jag har haft mina quiz, där jag kan sitta och göra så här, jag kan liksom snöja in på så konstiga grejer, men som att jag gjorde så här banners och affischer till varje vecka. Och då bara, hur ska jag göra som en film? Affischer, så skulle jag leta efter typsnitt, och så satt jag och letade efter det, och så drog jag, och för att jag tyckte att det var roligt. Så att det kan jag ju känna ibland. Men det har inte varit något problem, det är bara att jag kan komma på mig själv och bara, sitter jag suttit med den här i 24 timmar nu och bara, Men å andra sidan så har jag tänkt att det är bättre att jag gör det än att jag spelar. Så jag tycker inte att det har varit något problem.
Nej, okej.
Ja, men hörni, det här var ju jävligt intressant. Vi har kommit en bit på vägen. Vi kommer att behöva köra lite frågebatteri. Men it's a wrap for today.
Det tycker jag absolut. Vi har kommit en väldigt bra bit på väg. Och det var väldigt intressant att höra liksom... Pelles subjektiva upplevelse och ändå väldigt insiktsfulla uttalanden kring hur han resonerar. Väldigt hämningsfullt. Det, ja. det är värdefullt för mig och för er, hoppas jag, att liksom ni har sagt så, och sen också för lyssnarna, för att det här är något som verkligen är, det är värdefullt.
Mm. Sen ska jag säga det också, att alltså, att jag lever ett liv som jag har levt, det är inte för alla.
Nej.
Vill jag bara säga. Nej. Utan det är för de få unnade.
Mm. Mm. Ja, precis. Ja. Nej, men det var bra sagt.
Tack.
Det
var
jättebra. Tack för idag. Vi hörs snart
igen.
Vi
hörs snart igen. Ja. Ja.
Tack för det.
Tack
för
ni.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.